Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Efter lång tids spaning har man alltså både ringat in och anhållit Johannes Malmqvist och Simon Jochtet. Och följande utredning kommer att bli massiv. P4 Norrbotten rapporterar.
Ja, i stort så är de här personerna som misstänkt för det här grova narkotikabrottet inte kända av polisen sedan tidigare.
Hur stora mängder narkotika handlar det om?
Det är flera tusen överlåtelser av narkotika som har skett under ett par års tid.
Om du omsätter det i kronor, hur mycket blir det då?
Ja, det är också väldigt svårt att göra en uppskattning. Men det handlar om stora summor, betydande summor pengar som det här är värt och som de har sålt för.
Vilken typ av narkotika är det då?
Det är ganska blandad typ av narkotika. Det är allt ifrån cannabis och i olika former av cannabis, hash, till LSD och ecstasy. Så att det är ganska olika typer av narkotika.
Vilka vägar har det här kommit till de här ungdomarna?
Just den delen kan vi inte gå ut med.
Hur har de sålt det då?
De har ju då sålt det här på nätet. Det är en del av internet som visar anonyma webbplatser. Alltså anonyma hemsidor och sånt här. Och så de har sålt det på de här webbsidorna. Anonyma hemsidorna och webbplatserna.
Den person man alltså tror är hjärnan bakom narkotikahärvan är den 27-årige Johannes Malmqvist. Men han har en helt egen version om vad som hände.
Jag vill inleda med att säga att jag lider av scenskräck och jag har alltid haft stora svårigheter att tala inför människor. Men jag ska göra det bästa jag kan utifrån mina förutsättningar. Jag har ingenting att göra med Alexandrus före juni 2014. Simon Jochtet tog kontakt med mig och berättade att han hade tänkt börja sälja cannabis över internet. Han försökte övertala mig till att bli en del av det. Simon sa att min uppgift skulle bestå av att jag skulle stå för kundsupport för hans försäljarkonton och sammanställa orderadresser inför utskick åt honom. Jag bad Simon om lite tid att få tänka. Och vi träffades igen 2 dagar senare. Och då tackade jag ja till Simons jobberbjudande. Simon Jochtet, han var hemma hos mig ganska ofta under sommaren och hösten 2014 och nyttjade min dator. Vid ett flertal av de här tillfällena hade han med sig USB-minne och även en kamera. I början av november 2014 så berättade Simon för mig att han skulle börja sälja MDMA också. Så sa jag till Simon att jag var tveksam om jag ville fortsätta jobba åt honom om han skulle börja sälja MDMA. Jag tyckte det kändes som en för tung drog. Men Simon, han lyckades övertala mig att vara kvar i verksamheten genom att erbjuda mig att bli en likvärdig partner med honom. Det skulle innebära att jag skulle få vara med och dela på försäljningsintäkterna med Simon Joktet. Men då krävde han också att jag skulle börja hjälpa honom med både postning och paketering därefter. Jag vill även nämna att jag har aldrig beställt något paket som innehåller narkotika. Däremot efter mitten av november 2014 som jag började bli delaktig med postning och paketering och så Simon själv uttryckte en likvärdig partner, så har jag varit medveten om att 3 stycken paket har blivit intagna. Jag kan bara verifiera innehållet i ett av de paketen. Då Simon, det är Simon som har öppnat och paketerat och vägt innehållet i de andra paketen. Tack, det var det jag hade att säga nu.
Så Johannes skyller alltså på sin kompanjon Simon, som han hävdar drog in honom i detta. Simon i sin tur hävdar att Johannes drog in honom i härvan, men kastar även in ytterligare en person som en av huvudmännen. Denna man, vars namn jag kommer att censurera, men som vi fortsättningsvis kan kalla för Johnny, är inte misstänkt för någon brottslighet gällande det här målet, och så leds alltså inte en del av rättegången.
Min inblandning alltså, den startade då i slutet av februari 2013. Då en gemensam bekant till mig och Johannes vid namn kontaktade mig. Och varför han inte är här idag, det är ett stort frågetecken. Och han, i och med att jag var arbetslös då, så erbjöd han mig från direktiv av Johannes att posta försändelser och därav tjäna pengar på det. Vilket jag i min ekonomiskt bristande situation accepterade och började göra. Och det jag kan säga om den tiden är att jag har suttit i köket och paketerat, sorterat storlekar och så vidare, medan då och Johannes Malmqvist har så att säga hovat in pengarna i vardagsrummet. Ett rum som jag inte haft tillträde till överhuvudtaget. Och vid det tillfället så började man känna sig lite utnyttjad, så att säga.
Av dessa 2 olika versioner visar det sig snart att Simon Jochtets version ligger mycket närmare sanningen om hur det hela faktiskt har gått till. Simon anlitas av Johannes för att hjälpa honom med att paketera narkotikaförsändelser. Och till en början sker denna verksamhet från Johannes Malmqvists lägenhet i Byske.
För jag var ju också visserligen intresserad av vad som fanns att se i vardagsrummet. Men jag hade som sagt inte tillträde dit. Sen fortsatte det här då med att jag paketerade och postade fram tills mars 2014. Då polisen kom till Byske. Och det här är också väldigt förvånande att det inte har uppkommit i utredningen. Polisen kom nämligen till Byske just efter att jag hade lämnat ett paket med narkotika till Johannes Malmqvist i Byske. Och gjorde ett förhör med mig på plats ute på gatan alltså. Med narkotikamisstankar mot mig. Och det här ledde till att jag helt och hållet drog mig ur den här verksamheten i ungefär 3 månaders tid. Och då kommer vi in på Stefan Sandström, en god vän till mig, som jag tidigare hade fått vistas hos i hans hus för att spela in musik. Det kan man även se på de här bilderna från Fjällboda, att det finns trumset och gitarrer och så vidare. Och i och med att det hade lugnat ner sig lite efter det här polisförhöret i Byske, ingenting hade hänt och så vidare. Och så i samband med min bristande ekonomi så valde jag att ge mig in i det här igen. Och eftersom att det även för och Johannes var väldigt nojigt, så att säga, att arbeta i Byske, så ville då Johannes att verksamheten endast kan fortsätta om ny lokal kan ordnas. Och i och med då att Stefan, som äger det här huset i Fjällboda, inte längre bodde där och jag bara spelade musik där, så tyckte väl jag att det skulle vara ett perfekt alternativ. Så att Johannes, han började då förhandla med mig, som jag då fick vidarebefordra till Stefan, om Stefan skulle kunna gå med på det här och vad han då skulle få i betalt. Och det har ju åklagarna gått igenom ganska ordentligt. Ja, så att jag ger Stefan Sandström den första betalningen i början av maj 2014. Ett kuvert innehållandes 10 000 kronor. Och, men det blir ingen aktivitet. Det blir ingen illegal aktivitet i huset förrän i början av juni eller slutet av maj. Och då fungerar det som så att, att Johannes kör från sin lägenhet, hämtar upp mig i Skellefteå. Vi åker tillsammans till Fjällboda. Och med sig har då Johannes Malmqvist sin bärbara dator, där han har tagit med sig alla de här kunderna som har skickat beställningar till han. Ja, verksamheten bedrivs ju helt och hållet av genom hans direktiv. Att det här och det här ska jag paketera. Och det här ska jag posta. Så att vi sitter då där i Fjällboda och paketerar narkotika. Och sen beger vi oss ut då till Skellefteå och diverse brevlådor och postar den här narkotikan.
Och hur själva postningen gick till hörde ni hur spanarna och utredarna beskrev i del 1. Men, utefter att verksamheten växer, blir det för riskabelt för de inblandade att sköta allt från Johannes lägenhet i Byske. Så man letar efter andra alternativ. Genom en gammal kompis till Simon får man tillgång till ett obebott ruckel till hus i Fjällboda i utkanten av Skellefteå. Detta hus kommer sedermera brinna upp under mystiska omständigheter. Men huset ägs just då av en viss Stefan Sandström, som vi kommer komma in på mer senare. Och det är alltså i detta hus som narkotikahanteringen tas till ytterligare en nivå. Man köper in all tänkbar material för att bedriva verksamheten i en större skala och kan nu jobba mer ostört. Åklagaren vill mena att Johannes är den som basat över denna verksamhet. Men Johannes håller ju inte med.
Då sätter du ut i Fjällboda. Det är stora mängder narkotika där, förpackningsmaterial, utrustning för att torka av och så vidare. Och spanarna har ju följt efter både dig och Simon när ni åker dit.
Ja.
Är det inte därifrån verksamheten sköts då? Narkotikaverksamheten sköts därifrån.
Ja, det är i Fjällboda som narkotikaverksamheten, i alla fall ifrån och med november, i mitten av november kan jag bekräfta att både paketering och postning sköts.
Paketerar du narkotika där ute?
Ja, det var ett av kraven för att jag skulle få vara med och dela på försäljningsintäkterna med Simon Jokstedt, så ja, det stämmer.
Du är ju... Okej. Okay. Vems narkotika är det här då, menar du?
Ja, det är ju en svår fråga. Det är Simon som har... Ja, jag vet inte om det är Simon personligen som har beställt den. Men det är han som har betalat med pengar från verksamheten. Och sen även hämtat och kört dit den. Jag har ju fått ett löfte att jag ska få vara med och dela på försäljningsintäkterna. Men samtidigt så kan jag inte påstå att jag har varit en ägare av narkotikan. Men jag har fått ett löfte om att dela på försäljningsintäkterna. Men man... ja.
Menar du att du har haft någon insyn överhuvudtaget i den här verksamheten under den tid som du menar att du har jobbat med den här?
Jag har väl haft ganska stor insyn från och med jag har varit en likvärdig partner. Då pratade vi ju ganska öppet och planerade saker. eftersom vi hade en överenskommelse om att vi skulle dela på försäljningsintäkterna lika. Även om inte så riktigt blev fallet.
Men du berättar samtidigt nu här, nu börjar inte så att du har varit rädd för Simon. Var det så jag ska uppfatta dig?
Jag har inte varit rädd för Simon. Jag har varit rädd för konsekvenserna om jag skulle så att säga gola och prata med polisen.
Du har hört vad Simon... Men för att kunna paketera och skicka försändelser med droger land och riker runt förutsätter ju det att man själv har tillgång till stora mängder droger. Och dessa droger beställs in från Holland.
När det gäller just den här cannabisen då, har du någon vetskap från var den här cannabisen var beställd?
Ja, det har jag. Och jag känner till att den är beställd från Holland.
Holland?
Mm.
Och det har alltid varit Holland?
Det vill jag påstå, ja.
Vem är det som har gjort de här beställningarna?
Det är Johannes Malmqvist.
Hur har det gått till då? Om Johannes beställer narkotika från Holland, vad händer sen?
Om Johannes beställer narkotika, då betyder det då alltså att jag först har bekräftat för Johannes att jag har en kandidat som står på standby, så att säga.
Så det innebär att du först pratar med den målvakten, och i det här fallet Viktor Lahti, frågar, kan du tänka dig ta emot paket?
Precis. Lämnar ett erbjudande helt enkelt. Och då om erbjudandet accepteras, då har jag meddelat det till Johannes, och så har han då utfört beställningen.
Mm.
Och sen har jag då fått bekräftelse från de här målvakterna att nu har det kommit ett paket. Och då har vi bestämt hur, var, när det ska ta sig från Norrbotten till Västerbotten.
Du har fått bekräftelse till från målvakterna då, när leverans har skett till de här olika målvakterna. Men jag tänker, har du vidareförmedlat om, låt säga, Johannes har beställt någonting, har du vidareförmedlat det till målvakten och sagt att nu kan det komma ett paket inom en snar framtid?
Ja, det har jag gjort.
Och när det gäller just Viktor Lahti, så sa du då att du berättade att ni har träffats för den här Milles bar.
Ja.
Över Kalix. Har ni träffats på andra ställen också? Det förekommit.
Alltså, som sagt, så har vi träffats väldigt många gånger i alla möjliga sammanhang. Speciellt då i Jonosando.
Men jag tänker just för överlämning av paketförsändelser. Har det skett på andra platser?
Det jag kan bekräfta är att det har skett i Överkalix-trakten.
Ja.
Något annat kan jag inte fastställa.
Nej.
Mm. Så drogerna beställs alltså in från Holland till Sverige efter Johannes direktiv. Men eftersom Johannes inte själv vill stå som mottagare, så behöver man målvakter. Alltså personer som kan ställa upp som mottagare med namn och hemadress och sedan hämta ut försändelserna när de kommer med posten. Och rekryteringen av sådana tycks också bli ett uppdrag som hamnar på Simons bord.
Du pratar om att det är hösten 2013.
Ja.
Känner Johannes eller Viktor Lahti?
De har ingen aning om vem det är.
Du pratar om att det är hösten, i vart fall hösten 2013.
Ja.
Första paketet som Viktor Lahti tar emot, som han har erkänt, är 26 augusti 2013.
Ja, just det. Det stämmer.
Ställer jag frågan igen, hade du något annat uppdrag förutom att paketera?
Ja. Jo, ursäkta. Allting handlar ju om pengar. Och jag fick ju den förfrågan av att om jag kan ordna någon som kan ta emot ett paket från Holland.
Du ställer den frågan.
Ja, precis. Då kommer även jag att tjäna på det i ekonomiska sammanhang.
Vad menar han med det? Även du skulle tjäna på att fixa en målvakt då?
Ja, men om vi säger att det är på tiden då jag har fått inträde till lägenheten och har börjat paketera, då betyder det att jag fick 1200 kronor per dag som jag var där. Men om jag kunde ordna en målvakt som tog emot ett paket, som jag då dessutom personligen får och hämtade, då skulle jag få en viss summa pengar, alltså utöver de här 1200 kronorna. Vad det har varit för summa, det kan jag inte komma ihåg i dagsläget, men jag vill tycka att det där och då kändes värt.
En gång till.
Att det där och då kändes som att det var värt.
Mm. Så man kan säga att din roll utökas då till paketering och se till att fixa någon målvakt som kan ta emot.
Alltså, det var inte min roll att se till att ordna målvakter, utan det var snarare att ett erbjudande. Mm. Att kan du ordna en målvakt, då kan det se ut så här.
Mm.
Och så vill jag då påpeka att Johannes Malmqvist och har ju sina egna målvakter som jag inte har någon aning om vad de heter eller vad de har tagit emot.
Mm. Men du, om det då är så att du har fått erbjudande om ersättning, har du fått den här ersättningen också för det du har gjort? Den när du har kört upp och hämtat och fixat de här målvakterna?
Det har jag definitivt, men när man tänker tillbaka på det just nu så handlar det ju om alldeles för lite pengar i jämförelse med risktagande, ja, så att säga.
Ja, men det kan jag förstå. Men ja, ungefär hur mycket pengar rör det sig om då?
Alltså som jag då blev erbjuden för att någon annan tog emot ett paket.
Ja, och att du får upp och hämtade paketet.
Allt mellan 2 och 5 000 kronor.
Just det. Mm.
Så det är Simon som sköter rekryteringen och kontakten med målvakterna, som i sin tur får avier hemskickade till dem när ett paket med narkotika från Holland finns att hämta. Den mycket försiktiga och vid det här laget även smått paranoida Johannes ger instruktioner till Simon om att i kontakten med målvakterna, vare sig det är över telefon, sms eller över internet, inte nämna någonting drogrelaterat. Den något mer slarviga Simon löser dock detta genom att i kontakten med målvakterna använda sig av kodnamn.
Och det, jag tänkte vi skulle kolla på först då, det här, den här chatten, där kan man bara se ditt namn, eller det här Krang.
Vart?
Förlåt, sidan 132 i tilläggsprotokoll 2. Krang, det är du, har jag förstått det som.
Ja.
Och Vigor.
Det är Viktor Lahti.
Ja. Den här konversationen börjar den 15 oktober 2014. Och jag pratar om Girl Scout Cookie.
Ja.
Vad är det för någonting?
Det är en cannabis-sort, alltså marijuana, som finns i Fjällboda.
Mm. Sen kommer det hjälp plus ersättning i behov just nu. En miljardbeställning, speciellt storlekar som kan kosta allt mellan 5 till 15 000. Ersättning ligger på 8K eller 110 Girl Scout. Eller Girl SC.
Ja, alltså 8000 kronor eller 110 gram.
Ja. Ett mottagande av den dyra fina kisen, 1 kilo. 100 kis i ersättning.
Mm. Det här jag hänvisar till. Ja. Att erbjudandet gäller 1 kilo kis.
Och kis var?
Det är en sorts cannabis, marijuana.
Det står att han skulle få 100 kis i ersättning.
Mm. Alltså erbjudandet gäller ju att det ska beställas 1 kilo cheese och att Victor då ska få en ersättning av 100 gram, alltså en tiondel av totalvikten. Och det här är då en höjning, alltså igen då från Johannes direktiv, för att möjligheterna till att Victor ska svara ja höjs.
Mm. Den 24 oktober på sidan 133 så skriver du: BTV, är du bekväm att ta emot ett legalt paket också som beställs av kollegan själv men till din adress för 25 extra kakor? Vad syftar det här på då? Vad betyder det?
Det syftar på att jag frågar då om Viktor kan ta emot ett paket som han inte behöver beställa själv. Och om han skulle gå med på det så får han 25 extra gram Girl Scout cookies.
Mm.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Cheese är alltså kodnamnet för cannabis, som Simon använder sig av när han på olika sätt samtalar med målvakterna. Men det är inte det enda kodnamnet han använder sig av. Girl Scout Cookies används för en annan cannabisort. Och som ni hörde utredare Palmgren beskriva i del 1 så uppdagades det under utredningen en rad andra kreativa men ibland mindre subtila kodnamn för droger. Marianan kallas ju för grönsaker. Haschet kallas för brunsås. LSD kallas för Lennart men också ibland för biljetter. MDMA kallas för Martin men också för Molly eftersom Martin även är Simons kodnamn för Johannes. Och för att inte dra öronen till sig när man pratar om cannabissorten Amnesia Haze väljer han att benämna den som Adolf Hitler. Dessa kodnamn tar utredarna del av en tid in i spaningsprocessen då man börjat avlyssna Simons telefon och har till slut inga större problem med att dechiffrera dessa. Och för att drogerna i paketen inte ska upptäckas i tullarna så har Johannes i samråd med leverantörerna i Holland anammat en taktik där man gömmer mindre mängder droger i ett större paket tillsammans med en massa andra, legitima artiklar. På så sätt har paketen lyckats gå förbi tullen obemärkta. Men som sagt, för att denna verksamhet ska fungera krävs ju att målvakterna hämtar upp drogerna. Och vi hör nu en av dessa målvakter, Viktor Lahti, berätta sin syn på uppdraget.
Ja, jag kan bara berätta lite kort om just den här sommaren 2013. Så, ja, som Steinman sa tidigare så har jag fast jobb och ett väldigt ordnat liv i övrigt. Men under sommaren 2013 så var jag med om en separation som var väldigt jobbig. Jag hade varit tillsammans med en tjej i 2 år. Och i samband med det så träffade jag på Simon Jottet i Junosuando. Och vi hade väl rökt cannabis tidigare vid något tillfälle. Och då erbjöd han mig att jag skulle få köpa cannabis av honom. Och senare när det var muntligt då. Och senare så chattade vi tillsammans och när jag skulle bekräfta att jag skulle köpa, då erbjöd han mig då att jag skulle ta emot ett sånt här paket och försäkrade mig om att det skulle vara väldigt noga inpaketerat och allting. Och jag var ju väldigt, väldigt nere just då och gick med på det helt enkelt.
Men du, det här med att när Simon pratar med dig om det, att du skulle ta emot ett paket, vad är det egentligen som sägs i det tillfället?
Jag frågar ju då, som jag sa, att eftersom att han sa ju då inledningsvis att han kände till någon. Jag vill minnas att vi satt och rökte cannabis tillsammans och så ville han erbjuda mig att köpa cannabis, att han visste någon i Skellefteå-trakten som kunde få fram bra, alltså få tag i bra cannabis, marijuana då. Och sen så när köpet skulle gå igenom så kom han som ett motbud och frågade mig om jag kunde ta emot ett paket istället till min adress, att som beställs till min adress, som han uttryckte det. Och att det är väldigt det är väldigt seriöst inpaketerat och det är inpaketerat i flera lager bakom plast. Så att inte ens narkotikahundar kommer lukta till sig det.
Men det är det. Vad skulle det innehålla då, det här paketet?
Det skulle innehålla 500 gram.
Av
marijuana. Cannabis. Jag vet inte vad det skulle vara för sort eller någonting. Det har jag som inte.
Ja.
Och erbjudandet var att jag skulle få 20 gram cannabis betalning.
Mm.
Och istället då för att köpa, då tänkte jag att det räcker hur länge som helst det här. Så att då gick jag med på det.
Gick med på det. Ja, och hur gick det här till då? Kan du beskriva hur det gick till med paketet och hur det kom och så vidare? Man hanterar det efteråt.
Nå, det kom då ett av vi hem i brevinkastet och jag kontaktade Simon och förklarade att jag tror att det har kommit. Och så bestämde vi. Men inledningsvis så sa han ju att han skulle komma upp till Kiruna och hämta det. Men då tänkte jag bara för att vara schysst faktiskt. För att jag visste att jag hade ju en jävla bit att köra från Skellefteå. Att jag kan ju faktiskt mötas halvvägs. Så då bestämde vi oss för att men vi börjar köra samtidigt. Så möts vi upp i Överkalix eftersom att det är ungefär halva vägen.
Mm.
Och att någonstans vars man hittar så det inte blir någon missförstånd. Så möttes vi upp då på Nilles vägkrog i Svartbyn över Kalix.
Hur var det när du hämtade ut det här paketet då? Hur gick det till?
Ja, jag gick bara in på Coop Forum i Kiruna och gav mitt avi och visa lägg och hämtade ut det helt enkelt.
Ja, så du var tvungen att visa lägg?
Jajamän.
Och det skulle innehålla 500 gram cannabis och sen möttes vi upp på Nilles vägkrog.
Jajamän.
Det här med Nille, så är det genomgående så att ni har mötts där när ni har...
Nej, det är det inte.
Var det någonstans annars har ni träffat då?
Vi har träffats upp efter vägen annars. Alltså på någon p-ficka.
Mm. Varför var det så då?
Det minns jag faktiskt inte riktigt. Jag kan inte riktigt
Nej.
Säga exakt varför det var så. Men Kanske att det är mycket folk. Det var väl mycket folk där, att man ville väl vara lite skiktig. Det kändes ju inte riktigt okej, om man säger så, det här hela upplägget.
Nej. Har du någon minne av att, att Simon kunde passa tiderna och hur det såg ut?
Nej, faktiskt så är det så att vid mer än ett tillfälle så har jag faktiskt varit tvungen att vänta på honom. Även om jag började köra senare medvetet för att jag visste att, att han förmodligen kommer komma för sent.
Mm.
Det stämmer.
Så att han var inte så bra på passa tiden?
Nej.
Lite slarvig sådär?
Ja. Mm.
Okay.
Men det finns ytterligare målvakter. Gustav Kroka är en av dem och han anställer i sin tur sin kompis Jens Sekas. Alla dessa målvakter jobbar då för Simon, som i sin tur jobbar för Johannes. Vi hör Jens Sekas, som nekar till all slags inblandning.
Du, det finns ju, jag måste ändå gå in och fråga dig då om din kännedom om de här utlandsförsändelserna som har kommit. Alltså är utlandspaket något som du brukar få eller sådär?
Så jag beställer ju kläder och sånt då och då.
Och är det från utlandet eller är det från Sverige kanske?
Jag vet att jag har beställt kläder från USA förut och rullpapper från Storbritannien och något te via eBay, men det vet jag inte riktigt vilket land det kommer ifrån.
Vad sa du att det var?
Te.
Te, okej.
Okay. Men det är inte så ofta.
Okay. Från Holland då? Hur är det där med paket?
Nej, där brukar jag inte beställa något vad jag kommer ihåg. Det måste vara väldigt långt tillbaka i så fall.
Ja. Du har ju sett den här, vi har ju gått igenom den här paketlistorna egentligen. Ja, sidan 270 är en sån här liten översiktsbild kan man väl säga. Och där är ju fyra stycken försändelser.
270
är tilläggsprotokoll, eller huvudprotokollet ska jag säga. Där ser du att det är fyra stycken paket som är från Nederländerna eller Holland som har kommit till dig, som också är utlämnat i tre fall och det fjärde är utkört. Vi har sett en kvittens om det. Har du någon uppfattning om de här? Hur det här kommer sig att det är fyra Hollandspaket, jag menar tre har i alla fall innehåll narkotika de tre sista. Har du någon uppfattning om det här?
Alltså första gången jag fick höra talas om de här, det var ju under förhöret där i arresten. Och jag har inte vetat om någonting av det här.
Men vi kan ju konstatera om jag bläddrar fram till sidan 273 till exempel. Det här är det första paketet som enligt vad Simon Joch det innehåller testpaket från Holland, att man ska göra en testförsändelse. Så ser man ju att det här är kommit in till Sverige där i augusti och sen är det levererat till den 18, eller det är utkvitterat den 22 oktober och det är då försändelsen lämnad till mottagaren. Och mottagaren är du då, Jens? Och du har vägt 0,85 kilo. Har du någon förklaring till att du har ICA nära Malmen, det är väl där i Pajala?
Ja, det är i Pajala. Alltså, jag har ju inte hämtat ut det här paketet. Och, så jag kan inte säga exakt hur det har gått till, men alltså, min teori är att någon har använt min legitimation och hämtat ut de här paketen som jag har haft liggandes i lägenheten.
Vad är det för någon legitimation?
Det är en utgången legitimation som jag har lämnat där.
Det är inget körkort utan det är en sån här vanlig?
Ja, legitimation från banken.
Ja. Men alltså du bor i en etta. Du får posten. Hur får du den?
Det är brevinkast.
I dörren?
Ja.
Okej. Okay. Men vem skulle då hämta ut det här paketet om du får Avini?
Ja, så vad jag tror, men jag vet inte, för jag har inte vetat om någonting av det här. Men vad jag tror är att Gustav har ju nyckeln till min lägenhet. Och han har haft den i några år, eftersom att vi är goda vänner. Så antingen om han har hämtat ut de här, eller om han har gett nyckeln till någon, eller jag vet inte. Men så det är det som verkar rimligast i alla fall, tyvärr.
Att Jens och Gustav inte alls liknar varandra rent utseendemässigt verkar inte finnas med i Jens förklaring om vem det är som hämtat ut paketen. Han hävdade att det var den andra målvakten, tillika kompisen, Gustav Kroka, som hämtat ut dem. Men Gustav själv väljer att inte yttra sig i rättssalen överhuvudtaget.
Ja, vi fortsätter då. Och det är då en tilltalare som vi inte har hört av de som är närvarande här, och det är ju Gustav Kruka då. Du har ju sagt genom din försvarare att du inte tänker yttra dig. Är det fortfarande så? Så det är ingen vits att vi ställer några frågor till dig. Är det så du menar? Ja. Jens Nyström, något att tillägga? Nej. Ja, men då. Väljer den tilltalade inte yttra sig, så då håller vi inget förhör. Eller vi avslutar förhöret så.
Att skylla på varandra eller på personer som inte åtalade, alternativt inte säga någonting till sitt försvar, vilket man förvisso har sin fulla rätt att göra, genomsyrar den här rättegången.
Jag vill också säga det att jag har inte tagit några initiativ överhuvudtaget i den här narkotikaverksamheten, utan allting har skett från Johannes direktiv. Det tycker jag är mycket viktigt.
Men Viktor Lahti, en av målvakterna, är i alla fall djupt ångerfull för sin inblandning i den här narkotikahärvan och avslutar åtminstone sitt förhör med värdighet.
Hur säger du på det här idag då?
Ja, det är ju, det känns ju fruktansvärt dumt alltihopa, så jag skäms ju givetvis otroligt mycket. Och jag ser fram emot att så småningom få förklara alltihopa för min arbetsgivare och för mina arbetskamrater och givetvis för min familj. Och jag vill avtjäna mitt straff och det som jag får och gå vidare med det här och satsa på mitt jobb och hoppas att jag får tillbaka mitt jobb och satsa på min karriär helt enkelt.
Ja.
Och lägga det här, allt det här bakom mig.
Ser du på det här med självmedicinering idag då?
Ja, jag tror ju på det här att man ska lära sig av sina misstag, och en av de viktigaste grejerna jag har lärt mig av det här är ju att självmedicinera tar inte bort, det hjälper inte problemet, utan man tar bara bort symptomen. Och när jag ser tillbaka på allt det här så har jag inte blivit hjälpt av det här, utan det har bara skjutit mina problem på framtiden som i det här fallet så var det ända tills under julen 2014, alltså vintern 2014 och början av 2015, när det verkligen, ja, det blev väldigt jobbigt. Till slut så bestämde jag mig att sluta helt enkelt. Och jag mår jävligt bra idag, alltså även fast jag är frihetsberövad så mår jag faktiskt bra. Det är skönt på något sätt att man slipper leva ett sånt här dubbelliv, för det har inte varit roligt.
Om du skulle gå ut på fri fot, vad skulle du göra då?
Ja, då skulle jag kontakta min arbetsgivare och fråga givetvis om jag får komma tillbaka till jobbet och förklara för honom, helst öga mot öga, allting hur det har varit. Och då, eftersom att jag mest troligt så kommer hamna på anstalt, så försöka då drilla in min efterträdare så gott jag kan under den tiden. Och sen givetvis ta kontakt med min familj och träffa min mor och sådär. Hon har nog varit fruktansvärt orolig och hon inte har vetat vad jag har hållit på med och varför jag sitter här.
Ja, men du skulle göra, vi tar åtgärder för att behålla jobbet då?
Absolut, det är steg ett. För jag vet ju att även om morsan är viktigast, så vet jag ju att familjen har jag ju kvar hur som helst.
Men är det någon risk att du ger dig in i det här igen? Liksom?
Absolut inte. Ja.
Prova med självmedicinering igen?
Nej. Ja. Alltså jag, som jag säger, att det jag har lärt mig av det här, att är det så att jag skulle känna att jag blir deprimerad igen eller får problem, så kommer jag söka hjälp för det helt enkelt. Jag har varit, som sagt, jag har haft väldigt misstro till, och jag har varit, det är väl mest främst för att jag kanske har varit rädd för att prata med folk och rädd för att visa mig svag. Alltså att jag trodde att jag visade mig svag. Men jag har en helt annan syn på det idag.
Ja, ja, tack. Jag har inga fel.
Nej, gör alarm. Kan få det.
Nej, tack.
Nej. Ska se, Jonas Wiklund.
Nej, tack.
I den tredje och sista delen om narkotikahärvan på Darknet hör vi åklagaren gå på något hårdare mot Johannes. Men sen är det också ytterligare en person vi ännu inte har hört något ifrån. En person som i väntan på rättegången valde att fly. Mer om honom i del 3.
Rättegångspodden är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättegångspodden görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Rättegångspodden när du blir ny betalande medlem på lexbase.se och få 3 kostnadsfria domar.